Så låt oss slå upp i våra biblar till första Korintierbrevet kapitel 12. Kapitel 12, så läser vi från vers 12 till slutet av kapitlet. Vers 12 till slutet av kapitlet. Vi ska fortsätta sen där var vi lämnade förra gången. Men vi läser ända från vers 12 alltså. Kapitel 12. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör det en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta till att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel, utan många. Om foten sa det, jag är inte hand så jag hör inte till kroppen. Och om örat sa det, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och för de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för, kyler vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor, att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar, alla är väl inte profeter, alla är väl inte lärare, alla gör väl inte kraftgärningar, alla har väl inte gåvor att bota sjuka, alla talar väl inte tungomål. Alla kan väl inte uttyda, men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Amen. Så det här är alltså kapitel 12. Ett kapitel som inleder Paulus undervisning om de andliga gåvorna. De andliga gåvorna fortsätter i kapitel 13 och 14 också. Så vi har alltså Paulus, ska vi säga, huvudundervisning om de andliga gåvorna. Ingenstans på inga andra ställen i Nya Testamentet hittar vi en så utläggande undervisning om de andliga gåvorna. Det nämns egentligen bara som någonting som händer, ingen undervisning om det. Så här om någonstans i Nya Testamentet och egentligen i hela Bibeln så har vi Guds undervisning genom aposteln Paulus om de andliga gåvorna. Och vad har vi sett hittills? Jo, förra gången då vi tog vers 12 till vers 20 så såg vi hur Paulus gick vidare från att han hade nämnt den här listan på andliga gåvor i slutet av stycket före det i vers 8 till 10. Och så gick han vidare. Han ville visa att det finns många andliga gåvor men anden som ger dem är ändå en. Så illustrerar han det då. Och det är den här andra halvan, om vi kan kalla det för, av kapitlet. Från vers 12 så tog han illustrationer från den mänskliga kroppen. Någonting som vi alla har, någonting som är väldigt, väldigt relevant för var och en av oss. Så som en god lärare tar han exempel från någonting som alla kan relatera till. Han ville visa då att vi som är många, vi är många olika människor, vi har många olika bakgrunder, vi är i olika sociala lägen, vi har olika arbeten, vi har olika åldrar, vi är av olika folkgrupper, judar och greker som man nämner här, men i vår församling ser vi andra folkgrupper, och så är det i församlingar över hela världen. Alla är vi olika, olika människor med olika färdigheter och olika gåvor, och ändå är vi en kropp tillsammans. Ändå är vi en kropp. Och hur kan vi vara det? Jo, för att i vers 13, i en och samma ande är vi döpta till att höra till en och samma kropp. Och det betyder alltså att vi är nedsänkta i samma ande. Vi har fått samma ande utgjuten över oss. Han är i oss, runt omkring oss, ovanför oss, under oss, överallt. Den helige ande bor i oss. Och därför är vi ett. Det är anden som är densamme. Kristus är densamme. Även om vi är olika och även om vi är många. Så mångfald i enhet, det var det här tema som vi hade på predikan förra gången. Mångfald i enhet, eller en enhet i mångfald. Och sen gick han då vidare på det här konkreta exemplet med den fysiska kroppen och visa det här med exempel från foten och handen och öga och öra. Och sen är nu luktsinne. Hur kroppsdelarna är många och olika. De har olika funktioner. Det är olika till sin synlighet. Det är olika i storlek. Det är olika hur vi talar om dem. Och likväl hör alla till samma kropp. Och hans perspektiv förra gången var att se på de här kroppsdelarna som verkar lägre. Han tog foten. Foten är längst ner, den kanske inte alltid syns, för vi har den i en sko eller med strumpor på eller någonting sånt. Och jämför den med handen som alltid är framme och syns och är väldigt aktiv. Och samma sak med öra och öga. Öra är lite längre bak på huvudet. Man talar inte om att man har vackra öron eller någonting sånt, utan man kan tala om att man har vackra ögon. Så han tog det här perspektivet från dem som ser sig själv som irrelevanta. Irrelevanta eller oviktiga i församlingen. Jag är ju bara fot, eller jag är ju bara öra, så jag hör inte till kroppen. Men du hör till kroppen, säger Paulus. Du som tror att du inte är en del av församlingen, eller du är inte viktig för att du har inte gåvan att undervisa, du har inte gåvan att profetera, kanske gåvan att tala i tungor som det kan ha varit aktuellt i Korint. Eller vi vet att det var aktuellt i Korint. Så därför hör jag inte till kroppen, jag är inte lika viktig. Jag är inte som den där som alla ser, som alla talar fint om, talar vackert om. Jag hör nog inte till kroppen. Men Paulus säger, du är också en del av kroppen. För kroppen, den mänskliga kroppen, har många kroppsdelar. Men ändå en kropp. Många delar, men ändå en kropp. Och vem är det som har satt samman det så? Jo, Gud, vers 18 var det, men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Som han ville. Det beror inte på oss människor, på vår vilja, på vår plan eller våra avsikter, utan enbart på Gud. Gud har designat det så. Gud har inte gjort några misstag när han har gjort det så. Gud har satt samman en mångfald i den kristna kroppen. Precis som han har satt samman en mångfald av kroppsdelar i den fysiska kroppen. Precis som han ville. Det är enlighet med hans plan och hans design. Så då sammanfattande i vers 20. Kroppsdelarna är många, men kroppen ändå en. Mångfald i enhet. En mångfald av kroppsdelar i fysiska kroppen. En mångfald av människor i den kristna kroppen. Och ändå ett. Och nu ska vi då vända på perspektivet och se det från det som har det finare eller attraktivare gåvorna, uppgifterna, och se vad de säger om den här situationen. Så vers 21 börjar vi på med idag. Vers 21. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Så vi byter alltså perspektiv. Nu ser vi situationen från en annan synvinkel. Och Paulus tar igen upp två exempel. Han tar dels öga och hand och dels huvud och fot. Så igen, om ni kommer ihåg från förra gången när vi talade om att öga är någonting som är väldigt framträdande på den fysiska kroppen. Någonting som man kan omtala som att är vackert. Dina ögon är vackra. Vi behöver inte täcka över dem för att vi inte känns för dem. De framstår som någonting vi gärna vill visa upp. ögonen är en del av ens identitet. Det finns till och med ögonscanner som man kan identifiera sig med. Det är en väldigt ansedd del av kroppen. Den är högt upp, den syns direkt när du ser på andra människor. Ögonen är väldigt ansedda. Och så säger den till handen som är den där, inte en jättelåg del, utan mer ska vi säga på mellanstadiet. Den är här nere, den gör viktiga saker, men den är ändå inte ögonen. Den har inte skönheten som ögonen har. Man går inte att titta på andras händer och tycker att det är väldigt vackra. Utan man inser att händerna har en funktion, men deras plats är ändå lägre. Fysiskt sett lägre än ögonen. Och därför säger ögonen till händerna: jag behöver er inte. Vilket är väldigt absurt. Hur skulle ögonen klara sig utan händer? Vad skulle ögonen göra om den inte skulle ha händer att arbeta med, att kunna göra allting med, att kunna ta hand om sina ögon? Jag vet att ibland behöver vi sköta om våra ögon. Det kan komma ögonsjukdomar eller man kan behöva glasögon eller någonting sådant. Ögonen behöver händerna. Ögonen behöver händerna. Och sen det andra exemplet. Huvudet säger till fötterna: jag behöver er inte. Huvudet är högst upp. Huvudet är, Kristus kallas för den kristna kroppens huvud. Vi talar om de som är ledare som en huvud för någonting. Familjens huvud är familjefadern. Så huvudet är det som är högst upp, det som styr allting, det som leder allting. Medan fötterna är längst ner, det är bara deras funktion att vara stöd. Att bära upp resten av kroppen. Fötterna går omkring och har en viktig uppgift, men det är ändå bara ett stöd någonstans långt nere, långt bort från huvudet. Vi kan se att avståndet mellan huvudet och foten är så långt som vi kommer. Så det är antagligen en syftning på i församlingen, där avståndet mellan den som är högst, den som är ledare för församlingen, och den som är allra längst ner, den som är allra längst bort från ledarskapet. Det är det som Paulus syftar på här. När huvudet säger till fötterna: jag behöver er inte. Ni är långt bort och ni har ingenting med ledarskap att göra. Er uppgift är väldigt fjärran från mig. Så säger huvudet till fötterna. Men som vi konstaterade förra gången så är det här förstås en felaktig synvinkel, ifall ni inte redan förstår det. Jag menar inte att det här är på något vis en ögonöppnare. Det här är en väldigt enkel bild. Paulus använder en väldigt enkel bild här. Det finns inte något som vi behöver på det sättet analysera väldigt mycket för att försöka förstå det. Utan även ett barn kan förstå den här enkla bilden och se det som är felaktigt i det. Se det absurda i det. Om det är så här det är i kroppen. Om huvudet ser till fötterna och ögonen till händerna: jag behöver det inte. Hur kommer det att fungera då? Det kommer inte. Ett huvud kan inte gå av sig själv. Ett ögon klarar sig inte utan händer. Men Paulus använder en enkel bild för att visa oss att även det som är högst upp, vi såg på det som var lägst eller lägre ner förra gången, och nu ser vi på det som är högre upp, behöver se det ur ett bibliskt perspektiv. I den kristna kroppen är vi inte oberoende av varandra. Vi är inte oberoende av varandra, utan tvärtom så mycket mer beroende av det som man kanske tycker är lägre. Tänk på det. Fötterna stöder resten av kroppen, inklusive huvudet. Huvudet är i allra största grad i behov av fötterna. Det har väldigt, väldigt, väldigt svårt att kunna göra någonting, huvudet, utan fötter. Kan inte gå någonstans, kan inte röra sig. Kommer inte iväg någonstans. Så attityden talar Paulus till här. Ni korinter bland er, ni som har det fina, vackra, ansedda gåvorna, talar i tungor kanske, profeterar, kan lägga händerna på människor så att de blir helade. Hur ser ni er på dem som är mindre attraktiva bland er? De som inte har era fina, vackra, ansedda gåvor, och säger: vi behöver er inte. Ni ser på den fysiska kroppen. Det är absurt att säga så. Hur kan huvudet säga det till fötterna? Hur kan ni säga det till Kristi kroppsfötter? Det är så uppenbart att det är felaktigt att det knappt ens behöver sägas. Paulus själv behöver inte knappt ens säga det. Fast han förstås säger det sen i vers 22. Men det framstår så uppenbart och så absurt att någon skulle säga det till en annan del av den kristna kroppen. Jag behöver er inte. Vi måste se det ur ett bibliskt perspektiv. Att varje kroppsdel är viktig och att i synnerhet det som är högt upp behöver det som är lågt ner. William Barclay, om ni känner till honom, en känd teolog som har gjort många kommentarer. Han konstaterar här, och jag översätter ganska fritt från engelskan. När vi börjar tänka på vår egen betydelse i den kristna församlingen försvinner vår möjlighet till riktigt kristet arbete. Alltså när vi börjar se oss som den upphöjde, den höge, den viktiga människan, då mitt i allt försvinner det riktiga kristna arbetet vi gör. Då är det mitt i allt vi och vårt arbete och min tjänst, my ministry. När vi tänker på oss själva. Botemedel mot det är förstås att se att det är en kropp. Att det är många kroppsdelar tillsammans. Och endast då gör det tillsammans ett riktigt kristet arbete. Så vers 22 då, Paulus svar. Nej, tvärtom är det delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Paulus vänder här på den här negativa inställningen att jag behöver er inte, till att säga att jo, ni behöver dem så mycket mer. Ni behöver dem så mycket mer. Det som verkar svagast är mycket mer nödvändiga. Eller som det står i vissa engelska översättningar, de svagare delarna är indispensable, oumbärliga. Klarar oss inte utan dem. Indispensable. Mycket bättre ord än mer nödvändigt tycker jag egentligen. Men båda är rätt, båda är rätt. Ordet svag som Paulus använder här på grekiskan för tanken till någonting som är väldigt nedbrutet av sjukdom eller väldigt irrelevant, någonting som man kan egentligen bara kasta i skräpkorgen och glömma bort och hoppas att det försvinner. Någonting som är oviktigt alltså. Men likväl säger Paulus att dessa delar är så mycket mer nödvändiga. De är så oumbärliga. Dessa svaga, sjuka. Det behöver inte ens vara en fysisk sjukdom, men det för tanken till det. Som inte duger till någonting. Det är oumbärliga. Indispensable. Det är inte bara ett tillägg, det är inte bara en utfyllnad. Det tar inte bara upp en stol på söndagar och andas luften som vi andra skulle få andas annars. Det är oumbärliga, det är så nödvändiga, dessa svagare delar. Så det är om någonting. Borde bli en tankeställare. I synnerhet förstås för dem som har en väldigt uppblåst attityd. En tanke om sig själv som väldigt viktig. Som väldigt oumbärlig i församlingen. Bör se det som att det är egentligen det som är svaga. Irrelevanta. Som är det oumbärliga. Det är inte som syns och hörs och som man skriver böcker om och som det kommer att ordnas konferenser om och bygga statyer över som är det oumbärliga. Och vi tackar förstås Gud för alla dessa människor som vi ser i historien som har gjort goda kristna verk, Charles Spurgeon, John Calvin och alla de andra. Likväl, det är alla dessa som det inte skrivs om, som vi inte känner från historien, som det aldrig kommer att vara en konferens över. Dessa är oumbärliga. Dessa är så dyrbara i Guds ögon. Han har ett register på dem alla. Och han kommer ihåg dem alla. Jesus säger att många är det som är först som ska bli sist. Det är oumbärliga. En tankeställare. Jag tror det är en tankeställare för allihop. Inte bara för de som är i ledarskap och de som har fina uppgifter eller ska vi säga anmärkningsvärda uppgifter för alla människor, för alla kristna. En tankeställare för oss alla. Och Paulus fortsätter med att illustrera det. Vers 23. om de delar som vi tycker är värda mindre heder. Och de delar vi, av kroppen som vi tycker är värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för kyler vi med så mycket större anständighet. Så Paulus övergår nu till att visa vikten, eller hur viktiga de svagare kroppsdelarna är, med hur vi klär dem, med hur vi ger dem heder, hur vi ger dem heder. Och det här, vad är det Paulus syftar på här med vad är det för kroppsdelar? Och dels förstås på sådana som vi alltid täcker över, sådana som vi alltid kyler, som vi blygs för, fortplantningsorgan. Men det kan också inkludera sådana kroppsdelar som alltid är täckta. Täckta av skinn, täckta av andra kroppsdelar, hjärta, lungor, tarmar och så vidare. Sådana som vi aldrig ser. Så den första gruppen, kroppsdelarna som vi blygs för, som vi ständigt behöver kläs vid. Vi ägnar väldigt mycket tid åt att klä vissa kroppsdelar. Vissa kroppsdelar får aldrig någon klädnad och vissa får alltid en beklädnad. Varför? Jo, för att vi tycker att vi behöver få extra heder. Det är inte lika fina, inte lika vackra som dina ögon till exempel. Eller inte lika vackert som ditt ansikte. Inte för att jag påstår att jag har ett vackert ansikte, men ni förstår poängen. Vi täcker inte över ansiktet, eller huvudet, eller händerna. Vi täcker över magen, ryggen, benen. Sånt som inte framstår som väldigt attraktivt och vackert behöver få denna heder att kläs med kläder. Och den andra gruppen också, det kanske blir ännu tydligare med den, de här vitala kroppsdelarna, hjärta, lungor, tarmar, magsäck, mjälte, vad det något annat finns här på insidan. Alla möjliga viktiga kroppsdelar, de är klädda med, konstant klädda med ett lager av skinn, av andra kroppsdelar. De är konstant skyddade, eller ska vi säga dolda. Vi ser dem aldrig. Det lyfts upp av andra kroppsdelar. Det stöds av andra kroppsdelar. Det klarar inte sig själva utan är beroende av andra. Men utan dem så dör hela kroppen. Det saknar en yttre skönhet. Ingen går omkring och visar upp sitt hjärta i den bemärkelse, sitt fysiska hjärta. Väldigt få egentligen som har en tendens av att se de inre kroppsdelarna utan att äcklas av det. Jag beundrar de som kan arbeta med kirurgi och medicin och sånt, och som tvingas se på allt det här som finns på insidan. För det är ingen vacker syn när man väl öppnar upp en människa. Det är blod och det är väldigt mycket groteskt. Människor som när de första gången ser blod så nästan svimmar de av det. För att det är någonting som, det finns någonting naturligt i det att vi vill inte se det. Vi vill inte se det inre kroppsdelarna. Man bör inte se det. Det är någonting fel på en människa om man ser det inre kroppsdelarna. Därför måste de täckas över. De måste vara skyddade, de måste vara dolda. Likväl är det av yttersta vikt för kroppens välbefinnande. De kan inte sluta arbeta bara för att de tycker. Hjärtat kan inte ta en paus en kväll och tänka, nu ska jag vila mig en stund för jag har arbetat på i många år. Går illa för kroppen om hjärtat tar en paus. Det finns vissa som har erfarenhet av det, kan vittna om att det är ingen bra idé. Du får åka akut till sjukhuset för att få ditt hjärta upplivat igen. Så vad betyder allt det här då? Jo, att dessa viktiga kroppsdelar som vi blygs för, som vi kyler, som täcks över, som vi aldrig ser, det är värda en heder att kläs med någonting vackert. Antingen då med ett skinn eller med kläder. Det är värda en heder som inte andra kroppsdelar får. Din näsa, dina ögon, din mun behöver du aldrig täcka över med ett lager av kläder. Men andra kroppsdelar som är mindre vackra, det får en heder som inte det vackrare får. Så i församlingen, vad betyder det där? Jo, att det är dessa svaga som är den vi talar om, de svagare kroppsdelarna, det får en heder. En heder från Gud som inte de högre delarna får. yttre skönhet kan vara vilseledande på detta sätt. Eller yttre attraktivitet. Låt oss se det ur församlingens sammanhang. Sådant som verkar attraktivt i församlingen, det är uppgifter eller det är gåvor som många människor strävar efter, kan vara vilseledande. Det är inte det som avgör hur viktig en uppgift är. Det är inte det som avgör hur mycket heder det får från Gud. Något som Paulus fortsätter med här i vers 24. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. Det viktiga och det synliga delarna som har uppgifter som märks bör inte förheva sig. Det är inte värda den heder som de mindre delarna får. Varför skryter du när du ser på din egen uppgift och tycker att den här är viktig? Jag gör ett viktigt arbete. Och ja, du gör ett viktigt arbete. Men varför skryter du med att du har en sådan uppgift? Eller att du har en sådan gåva? Att du märks så mycket. Att ditt ansikte på varje video. Eller att ditt namn nämns i varje mening när man skriver om en församling. Det finns ingenting att skryta med om det. Tänk på alla dessa som aldrig nämns. Som aldrig får sina namn omnämnda, aldrig får sitt ansikte på omslaget på en tidning eller på en bok. Dessa ska få så mycket större heder. De ringare delarna ska få en större heder. Och då menar jag inte, och igen, jag vill göra det tydligt med att det som har mer anmärkningsvärda gåvor, det som predikar, det som förkunnar eller det som skriver böcker och så vidare, det som talar på konferenser, det gör inte ett oviktigt arbete. Alla gör vi ett viktigt arbete. Alla är värda att lyftas upp, som Paulus påpekar i Filipperbrevet. Var istället ödmjuk och sätt andra högre än dig själva. Se inte ert eget bästa, utan sätt andra före er själva. Sätt andra före er själva. Så alla delar behövs. Alla, även om du är en av de här finare delarna och som märks och omtalas och får en heder som är en mänsklig heder, ska jag kalla den en världslig heder, så är det inte ett oviktigt arbete. Men det är inte det som är det oumbärliga eller det mer nödvändiga som Paulus talar om här. Det är inte det som får den här större heden som han talar om i vers 24. Förstå din uppgift, din roll, din gåva ur ett bibliskt perspektiv. Se dig själv i den kristna kroppen. Är det du som stöder en annan eller en annan som stöder dig? Du kanske inte behöver samma klädnad som de mindre viktiga delarna. Mindre viktiga. Men se det inte som överlägsen för det. Gud har gett dig en annan form av heder. En heder som märks nu men som inte nödvändigtvis kommer att märkas i himlen. Allt detta förstås för att motverka stolthet. Risken för uppblåsthet. Vi såg det i första Timoteusbrevet när vi gick igenom kraven på en biblisk ledare. Att han bör inte vara ung så att han förhäver sig själv, så att han blir uppblåst, så att han blir stolt. Risken med att ha det vackrare, det finare, det mer anmärkningsvärda uppgifterna och gåvorna är stoltheten. Och stolthet är en synd. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. Återigen, det är Guds suveränitet att ordna det så. Gud har satt samman, det är hans plan, det är hans syften. Gud har gett de ringare delarna större heder för att han vill göra det så. Han vill göra det så. Det är inte någon som står här längst fram i predikstolen som bestämmer att det är så. Det är ingen teolog i världshistorien som har bestämt att det är så. Det är Gud som har ordnat det så. Han har ordnat det så i den fysiska kroppen. Vi kan ta vår kropp och studera den och se på den och jämföra den med församlingen och inse att det är samma sak. Det är Gud som ordnar båda två. Guds suveränitet. Gud har inte gjort misstag. Han har ordnat det så. Att påstå att Gud ska ha gjort ett misstag och tyckt att det här, varför gör inte Gud alla lika? Precis lika. Exakt samma uppgift, exakt samma gåvor, exakt samma sak. Vi ser exakt likadana ut, kopior av varandra. Varför har inte Gud ordnat det så? För att Gud inte vill ha det så. Gud vill ha en mångfald. Gud vill ha olika människor, olika bakgrunder. Gamla, unga, rika, fattiga, vad det än är. Det är Guds plan. Så det kommer alltid att finnas det som har synligare gåvor, synligare uppgifter. Och det som har mindre synliga uppgifter. Det som alltid arbetar på i bakgrunden. Vars namn aldrig kommer att nämnas. Vars ansikte aldrig kommer att vara på en bok. Eller en tidning. Eller en video på internet. Som aldrig någonsin kommer att få en yttre heder. Men som kommer att få en så mycket större heder av Gud. Det kommer alltid att finnas en sådan. För att Gud har ordnat det så. Gud har ordnat det så. Vad betyder det att Gud ger större heder då? När jag talar om det här ordet heder, vad betyder det i praktiken? Vad är det de mindre eller viktigare delarna har att se fram emot? Nu Paulus förklarar inte, Paulus lägger inte fram en förklaring på vad ordet heder betyder här. Men jag tror vi ser från övriga Nya Testamentet, från vad Bibeln talar om, att få ut sin lön handlar om en heder i evigheten. En lön i evigheten. Jesus talar om, samla inte skatter här på jorden, samla skatter i himmelriket. Skatter i himmelriket. Beröm av Gud. Det är bra att få beröm av andra människor. Bra att få beröm av, åtminstone om det är kristna människor. Bra att få beröm av sådana som uppskattar ditt jobb och ditt arbete. Men tänk att få beröm av Gud. Att han kan lägga, vi säger billigt talat, att lägga handen på din axel. Klappa dig och säga, bra gjort. Gode och trogne tjänare. Alla dessa mindre viktiga ska få en heder som inte är av den här världen, som inte är av den här naturen, tillfälliga berömmelser. En mycket större heder. Igen, Bibeln lovar mycket större heder åt det sista. Så ska det sista bli det första och det första det sista, säger Jesus i Matteus evangeliet. Och Gud har ordnat det så. Gud gör det så. Han tar det små. Han tar det svaga, det som ingen märker, det som ingen kommer ihåg. Och lyfter upp dem i himmelriket. Lägger dem som var sist till att vara de som var först. Se på min tjänare som tjänar mig i det tysta, i det fördolda. Där ingen märkte honom eller henne. Som var en fot. Som var en inre kroppsdel som alla tyckte att var fult i sitt yttre. Men som hade en avgörande betydelse för kroppen. Som var en ryggrad. Som var en lunga. Som var ett hjärta. Dessa ska jag nu klä med så mycket större heder. Kom fram ni alla mina trogna. Så ska jag ge er kronor av guld. Så dessa. Och det finns säkert det av er här i den här församlingen. Er väntar en mycket större heder av den som kan ge en evig belöning. Vi fortsätter, vers 25. För att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Så här ser vi orsaken till varför Gud ordnar det så. Varför Gud har satt samman kroppen, den såväl den fysiska kroppen som den kristna kroppen på detta sätt. Det förhindrar splittring och det främjar enhet. Hindrar splittring, det främjar enhet. När de mer upphöjda delarna i församlingen ser och förstår sitt beroende av resten av kroppen, av de andra kroppsdelarna, av de mindre viktiga, de mindre ansedda. Ser hur vad är det den heter på svenska? Poänglösa heter det inte på svenska. Hur oviktiga det skulle vara, eller hur liten effekt det skulle ha om inte skulle vara för de andra kroppsdelarna. Krossar det deras stolthet, krossar deras upplösthet, krossar ner, tar ner den på jorden, visar dem, här är din plats. Den må vara väl ansedd i människors ögon, men den är ingenting utan de svagare kroppsdelarna. Och samma sak, lyfta fram det svagare, det som tror att vi hör inte i kroppen. Vem är jag? Jag är en fot i kroppen. Men likväl är du den som stöder upp resten. Din tjänst, dina gåvor, din uppgift må vara i det fördolda där bara din fader ser, men likväl är du den som stöder och lyfter upp resten av kroppen. Det motverkar en negativ, depressiv syn på sig själv. Också motverkar avundsjuka. Jag vill ha den finare gåvan. Jag vill vara den som talar. Jag vill vara den som syns. Men Gud har ordnat det så för att du ska stödja dem som syns. Gud ska stödja, du ska stödja dem som syns, för Gud har bestämt det så. För att det inte ska bli splittring. Utan istället ska alla kroppsdelar ha samma omsorg om varandra. Samma omsorg om varandra. Om ordet omsorg här för tanken till en djup medkänsla för varandra. Jag nästan en oro för varandra. Den oro som föräldrar kan ha för sina barn. När de inte vet var sina barn är, eller när de hittar på hyss eller gör någonting som är väldigt farligt och dumt, så har de en väldigt stark oro för sina barn. En sådan medkänsla. En som är grundad i någonting genuint, någonting som kommer direkt ur hjärtat, någonting som inte bara ytligt och som man gör för att man måste göra det. För att man ska vara kristen, för att man ska vara religiös. Ingen halvhjärtad omtanke som man säger bara med sina läppar, utan någonting som verkligen är beredd att gå genom eld och vatten för varandra, ha en sådan omsorg om varandra. Så bör alla kroppsdelar ha till varandra. Huvudet till fötterna. Fötterna till händerna. Öronen till ögonen. Ögonen till öronen. En sådan djup omsorg. Och nu vers 26 och vers 27 till sist. Vers 26 först. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, så gläder sig alla de andra delarna med den. Det här fortsätter förstås på föregående vers. Och det inkluderar i det här vår omsorg om varandra. Både glädje och sorg. Glädje och sorg, eller lidande och glädje, som ordet som Paulus använder här. I en fysisk kropp vet vi att när en kroppsdel lider, så lider verkligen resten av kroppen med den. Har du någon haft tandvärk, så är det i hela kroppen. Det går igenom hela. Du kan inte isolera det till munnen och arbeta på med dina händer. Det påverkar allting. Det påverkar allting. Samma sak bör det vara, ska det vara i den genuina kristna kroppen. När en kroppsdel lider, när den har en sjukdom, eller när den brottas med depression, eller när den är förföljd av människor, så lider hela kroppen tillsammans med den. Den känner av smärtan i den ena kroppsdelen, den sprider sig till alla de andra. Vi ber tillsammans, vi sörjer tillsammans, vi har omsorg om för varandra. Och samma sak med glädjen. Någon kanske någon har berömt dig för någonting du har gjort med dina händer. Kanske jag berömt dig för dina vackra ögon. Ingen har sagt det åt mig någon gång, men jag kan tänka mig att det finns de bland er som har sagt att vilka vackra ögon du har. Då gläds hela kroppen. Det är inte bara ögonen som är glada och blir, vad kallas det? Blushed. Jag kommer inte på det svenska ordet idag. Rodnar, tack så mycket. Det är inte bara ögonen som rodnar, utan hela kroppen rodnar. Ditt ansikte blir rött. Kanske armarna också, jag vet inte. Jag brukar inte titta på armarna. Det är väldigt svårt att dölja det. Hela kroppen gläds tillsammans. Hela kroppen tar emot glädje och beröm tillsammans. Och samma i kristna kroppen. När en kroppsdel gläds, går igenom någonting gott, lyckas med sin uppgift, får ett arbete kanske, vi ber ofta om sådana människor som behöver få arbeten, eller någon som har varit lång tid sjuk och har blivit frisk, alla gläds tillsammans, vill komma samman och glädjas och vara, du har varit sjuk och vi har varit sjuka tillsammans med dig, men nu är du frisk och vi är friska tillsammans med dig. Du har varit deprimerad, men nu är du fri från det. Du har varit arbetslös, men nu har du fått arbete. Vi gläds alla tillsammans med dig. Så sann enhet är alltså rotad i detta. Omsorg för varandra. Sörja med varandra. Lida med varandra. Gläds med varandra. Enhet är inte bara en engångsföreteelse när vi kommer överens om någonting, som jag talade om förra gången. Vi sätter oss ner och skriver ett dokument. Allt det här håller vi med om. Och vi skriver under det, så har vi enhet. Och sen nästa vecka är någon på dåligt humör, och då har vi inte längre enhet. Sådan enhet är det inte i den kristna kroppen. Det funkar inte i den fysiska kroppen. Det funkar inte i den kristna kroppen. Enhet är livslångt. Det går igenom motgångar och medgångar. Det är därför vi har församlingsdisciplin. Det är inte äldste disciplin. Vi har församlingsmöten. Vi har församlingen som kommer samman för att bestämma eller välja äldsten tillsammans. Välja församlingsledare tillsammans. Vi gör det som en kropp. En helhet. Vi strävar alltid att ha samma åsikt. En helhet. En kropp. Sorg tillsammans, glädje tillsammans. Allt detta för att förhindra splittring. För att förhindra splittring. Och sista versen då, vers 27. Ni är alltså Kristi kropp och vara för sig delar av den. Ni är alltså Kristi kropp och vara för sig delar av den. Det här sammanfattar egentligen bara det vi har konstaterat redan. Men det ger oss också en sista viktig insikt. Så först förstås att det sammanfattar. Det har vi redan förstått. Vi är många. En mångfald i en kropp. Många delar. En kropp. Var och en har olika uppgifter. Olika gåvor. Har olika bakgrund. Ser olika ut. Talar olika språk. En kropp. Och samtidigt visar vi oss någonting nytt. Paulus lägger tyngd på det här förstnämnda. Han lägger det här ordet ni först. Ni medlemmar i församlingen Korint. Ni medlemmar i den här församlingen. I alla församlingar som läser detta. Ni är Kristi kropp. Ni tillsammans, ett kollektiv, är Kristi kropp. Det är inte prästen som står vid altaret eller predikanten i predikstolen som är Kristi kropp. Ni, församlingen, är Kristi kropp. Ni som helhet. Ni som kollektiv. Sista sak som Paulus säger för att motverka splittringen. Motverka att vissa ser sig som högre och vissa som lägre. Ni är Kristi kropp. Inte du är, du och du och du. Utan ni tillsammans. Ett kollektiv. Ett kollektiv. Så, kära syskon, det finns egentligen inte rum för något, ska vi kalla det, soloåkningar i den kristna kroppen. Ingen går omkring och gör sitt eget verk och lyfter upp sig själv och har sin ministry på det sättet och utgör en kristen kropp. Det är inte det som är en kristen kropp. Församlingen är Kristi kropp. Människor som är ansedda, mindre ansedda, mer och mindre synliga, är tillsammans Kristi kropp. Om bara en del av kroppen gör någonting, om bara en del av kroppen fungerar, så är den fysiska kroppen död. Så vet vi. Det finns inte en fysisk kropp som överlever på bara en hand eller ett hjärta eller så vidare. Och i samma sak i kristna kroppen. Det finns inte en fungerande kristen kropp som fungerar med bara en predikant. Eller med bara en ledare. Alla delar tillsammans. Annars är enheten borta. Och samtidigt när jag nämner det här. Vi får en rätt förståelse om att det är ett kollektivistiskt verk. Vi är kollektivistiska, om det nu är ett ord. Vet jag inte, men vi arbetar tillsammans, så det betyder inte att vi var för sig har vår egen uppgift. Paulus har varit tydligt med det. Var och en. Var och en har nämnt flera gånger. Var och en med sin uppgift. Så vad bör vi ta med oss av detta? Jo, att var och en har sin uppgift. Var och en har sin uppgift. Gud har kallat dig till en uppgift. Det är din uppgift att hitta den. Att söka fram den. Att gå ut och tjäna i den. Och göra det som du har blivit kallad till av Gud. Vilken kroppsdel i oss har vi som inte gör en uppgift? Har du en mjälte eller vad heter det? En njure som inte gör sin uppgift. Så varför är den då kvar? Den tar bara upp rum, energi. Skär bort den. Ingen går omkring med ett öga som inte kan se och bara rullar omkring. Eller två ögon för den delen. Man kan vara blind förstås, det är inte det jag menar. Men de som har synen går inte omkring med ett öga som inte gör någonting. De som har händer går inte omkring med en hand och inte gör någonting med den. Vi förväntar oss att de är aktiva. Vi förväntar oss att de är produktiva. Samma i den kristna kroppen. Var och en har sin uppgift, sin ministry, sin tjänst. Det är inte min uppgift. Det är inte ledarskapets uppgift att hitta din tjänst. Gud har kallat dig till någonting. Sök den, hitta den, tjäna i den. Prisa Gud genom den. Vad det än är. Att vara söndagsskollärare. Att vara evangelist kanske. Att producera och översätta böcker. Eller kanske någonting mindre anmärkningsvärt. Kanske det är någonting som är så enkelt som i stil med att sköta om fastigheten. Städa. Laga mat. Tjäna andra. Men likväl har du en uppgift. Och du måste göra den. Annars är du en onödig del av kroppen. Gud kommer och skär bort dig. Säger att du gör ingen uppgift. Du fyller ingen viktig sak i kroppen. Du kan lika bra skäras bort och kastas bort. Sök din uppgift. Uppfyll den. Gör den för att bygga upp hela den kristna kroppen. Och det andra också som jag vill säga är att Gud har satt samman kroppen som en fungerande helhet. Det är inte vi som avgör när en kropp är färdig. När den är fungerande. När den är hälsosam. Gud har satt samman den som han vill. Enligt hans vishet och hans plan. Hans plan är mycket större än vår. Hans tankar är mycket högre än våra tankar. Hans väg är mycket viktigare än våra vägar. Gud har satt samman den. Och den fungerar. Vi kanske ser ibland på oss att vi är så få. Vi har så få människor bland oss. Vi har så få arbetare. Så få som kan göra. Vi skulle behöva det. Vi skulle behöva det. Och Gud, vi skulle behöva det. Och det är inget fel att lägga fram det i bön och säga: Gud, vi behöver en som kan arbeta med ekonomi. Eller Gud, vi behöver en som kan bygga hus. Eller Gud, vi behöver det ena eller det andra. Men Gud har bestämt hur kroppen fungerar. Och Gud vet när den är färdig. Gud vet att när den är färdig. Det är inte enligt din plan utan enligt hans plan. Så jag tror vi ska börja avsluta där. Men ännu ett sista ord till er som inte känner Herre Jesus. Som har sett den här texten. Hört den här predikan. Hört ordet förkunnas. Och vet att den här enheten. Den här genuina omsorgen och medkänslan för varandra. Inte finns någon annanstans än i Kristi kropp. Man kan skriva dokument och man kan komma överens om saker och ha en yttre, konstgjord enhet. Men en enhet som bygger på Kristus, på hans verk, på hans perfekta försoningsverk är bara tillgängligt för dem som omvänder sig, som tror på honom. Därför kallar jag dig nu idag till att omvända dig och tro på Jesus. Att bekänna inför honom att du är en syndare. Att ditt verk är förgängligt. Att det inte finns någonting i dig som räcker till när du ställs inför Gud på den sista dagen. Utan du måste svara, jag är skyldig. Sök dig till honom som kan göra dig fri från den kommande vredesdomen. Som kan deklarera oskyldig, rättfärdig. Jesus är hans namn. Kom till honom. Han ska inte kasta bort dig. Han ska ta bort den tunga bördan, den tunga oket från dina axlar. Och ge dig ett lätt ok. Han ska ge dig det eviga livet. Han är en källa som aldrig tar slut. Källa till evigt liv. Så omvänd dig den här dagen och tro på Herren Jesus. Amen. Låt oss avsluta med bön. Kära himmelske far, vi tackar dig igen för ditt ord, för din uppmaning till oss den här söndagen. Instruktioner om vem vi är i den kristna kroppen, vår funktion, vår roll, hur vi fungerar tillsammans, Herre. Att vi är en kropp. Gud, vi påminns om det och vi vet att vi ibland syndar mot det. Att vi ser oss själva som viktigare än vi är. Eller ser avundsjukt på andra. Herre, förlåt oss för våra synder. Hjälp oss att forma vår syn på vår egen tjänst. På andras tjänst. Från Bibeln. Från det du har sagt. Att ha omsorg om varandra. Gud, hjälp oss att göra det. Att ha en genuin omsorg. Att glädjas tillsammans. Att sörja tillsammans. Herre, det ber vi för. Och vi ber för dem som har hört ordet och längtar efter en frälsning och ett evigt liv och en enhet som vi ser bland dina heliga. Herre, fräls dem. Tala till dem. Låt inte denna stund och denna dag gå den förbi. Låt det få en effekt i deras hjärtan. Herre, du som kan omvända den största av syndare. Gud, fräls. Åh, Herre, vi lyfter upp alla dessa ting inför ditt ansikte. Vi gläds över att vi kan kalla dig far. Och vår Gud. Herre, vi ber allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.